Nyhetsintervju.
I förra veckan så arrangerade Synskadades Riksförbund en syntolkningskonferens första gången i Stockholm. Och Peter Tjernberg från SRF Västernorrland, han var närvarande.
Det känns väldigt bra. Det här var något som stack ut väldigt mycket. Jag har varit på andra möten med SRF, men det här var ju ett helt annat tempo kan man säga. Och mycket, mycket som jag aldrig hade hört talas om. Så det var väldigt kunskapsbreddande kan vi säga.
Oftast är det då oklart vem som ansvarar för att någonting ska syntolkas. Och det var också någonting som stod på agendan denna dag.
Ja, det är klart, för att det gäller ju att hitta de som har hand om det här, och det är svårt att ta ett samlat grepp eller åtminstone visa på vem som har hand om det. Vi från SRF säger ju att ja, men det är grunden, så är det den aktör som gör någonting. Alltså är det en grupp som sätter upp en föreställning, ja, men då är det den som har hand om ansvaret för att det ska ske en syntolkad version också, finansiera det inte minst. Sen kan det vara svårt om det handlar om små teatergrupper med knappa resurser. Men då måste samhället gå in, och då är det väldigt olika i olika landsting, i olika kommuner. Man söker ju liksom inte statligt stöd för en lokal teaterföreställning. Och samma sak när det gäller de filmer som har syntolkats. Filminstitutet har ju tidigare gått in och finansierat de live-tolkningar som har varit. Nu har man ju istället satsat på att få till smarta telefoner, ljudspår, så man ska få igång det här. Och det är ju bra, men samtidigt stänger det ju ute den grupp av personer som inte behärskar tekniken så bra. Vi pratade om det här med teknik också och sa att ja, men kanske det är så att synskadade av förklarliga skäl inte är teknikfientliga, men alltid kommer ett steg efter. Så är det ju, därför att i grunden så måste ny teknik anpassas till oss, till våra behov, till våra hjälpmedelsprogram ofta. Och när det har hänt, det tar en stund. Precis när det är klart, då kommer det nya program. Då måste det anpassas, att vi släpar ju verkligen efter lite grann där. Det är inte bara att folk är emot ny teknik och alla appar och vad det nu kan vara. Men det finns problem med det, så det gäller nog att balansera det här. Och dels ha kvar den finansiering, om man nu pratar filmer som jag gör, från Filminstitutet. Så att man kan köra live-tolkningar av filmer. Och att man självklart ska utveckla det som nu pågår, att skapa bättre appar så att det funkar bättre, så man kan på ett enkelt sätt, om man är intresserad och har viss kunnighet i teknik, ta till sig de här nya möjligheterna som kommer. Och det utvecklas hela tiden, men samtidigt så syntolkas ju inte alla filmer i förväg. Det är så att ungefär 10 stycken av de som förväntas bli de största publika filmerna under ett år, de syntolkas i Sverige. Sen är det inte helt lätt att ta in filmer utifrån. Man håller på att kämpa med James Bond, senaste filmen till exempel. Det finns inte det här public service-tänket i USA. Deras lokalkontor i Sverige kan inte fatta sådana här beslut. Man måste ta in tillstånd utifrån. Och sen att göra själva jobbet, som man kom faktiskt efter en 2 veckor där efter premiären. Så det finns både hinder och möjligheter här.
Har du själv använt appar för att titta på biofilm?
Nej, jag har precis blivit med iPhone, så jag har inte kommit så långt. Jag måste gå en kurs, tror jag, först för att begripa det här. Men jag vill absolut testa det, och gärna i grupp, så att man gör det här. Och vi kommer att göra det. Vi har ju sökt, alltså vi i det här fallet, SRF Sundsvall lokalföreningen, har sökt och fått medel för livesyntolkning av film för hösten 2017. Men det villkoras nu mot att vi faktiskt också arrangerar en bioföreställning där vi testar det här. Då behöver inte alla ha smartphones, utan man kan tydligen utgå från en och sen koppla på något vis en syntolkningsutrustning till den huvudtelefonen. Jag kan inte redogöra för hur det går till, men det ska bli spännande.
TV-program är ju också ett hett ämne, och vad man kan konstatera är väl att fler och fler TV-program syntolkas numera. Och fram till och med 2019 så ska ju då SVT och UR syntolka 4% av de svenska TV-programmen, är det sagt.
Så är det sagt, och vi tar SVT som jag tyckte hade en ganska bra information, så syntolkar man i år 222 timmar för att vara exakt. Och det låter ju mycket, men det är ungefär drygt 3% av utbudet. Det ökar med 0,5% per år, så nästa är väl 3,5, och sen 2019 så är vi uppe i 4%, och då får vi ta till oss det och sprida det framförallt. Sen går det ju långsamt, alltså man hade ju hoppats att många, många fler procent skulle tolkas. Sen finns det ju problem också, för att man måste hinna med det här, och framförallt så behövs det fler tolkar och naturligtvis fler ekonomiska medel. För det kommer ju propåer från staten, inte minst från regering och riksdag, som säger att ja, men nu ska vi öka vad det gäller syntolkningstimmarna, inte minst och procenten. Ja, man mäter i procent, men man kan ta det i timmar också, så får man klart för sig hur många timmar det rör sig om. Och det är jättebra att man gör det, men då måste man också öka anslaget och se till att det finns tolkar, för det tar tid att göra de här programmen. Vi fick ett prov på hur knepigt det är. Man sitter verkligen med tidkoder och klockar program och säger, ja men här är det tyst 10 sekunder. Okej, här skulle vi behöva prata i en minut för att få in allting. Vad är relevant i det här då? Så det är en väldigt grannlaga uppgift att göra ett syntolkningsmanuskript som täcker in det väsentliga, men samtidigt inte blir för detaljerat så man går in och förstör i replikerna, för det ska man egentligen inte göra. Så det här är ingenting som man bara kan sy ihop på en kvart. Det kanske man tror om man inte har jobbat med det här och tänker att ja, men okej, någon ska berätta det som händer men inte hörs. Men det är ett stort arbete, så det är både en pengafråga, det är en viljefråga, och att det finns personer som har kompetens, som har gått utbildning och som kan se och ta ut de viktigaste delarna i det här.
Och det finns ju också då någonting som heter syntolkningsutbildningar vid Flängebro folkhögskola och akademin Valand vid Göteborgs universitet. Och de hade också representanter som berättade om sin verksamhet.
Lotta Lagerman pratade ju om utbildningarna som hade på Flängebro folkhögskola. Och de pågår, de har pågått sedan 2001. Just nu utbildar man 8 personer och det är en väldigt grundlig utbildning faktiskt. Man har ett brukarråd där olika kategorier, allt från barndomsblinda till vuxensynskadade och även seende personer kan vara med och vara med på examen framförallt, men också läsa uppgifterna som man får göra under utbildningens gång. Man får ju testa olika saker, tolka olika saker, och det tror jag är väldigt bra, för det är ju jättestor skillnad att tolka en actionfilm eller en romantisk komedi eller en teaterföreställning eller en utställning eller vad det nu kan vara. Så man får en väldigt bred utbildning och man får möta brukargrupperna, man får resonera, man får vända ut och in på begreppen verkligen, och det tror jag är bra. Så att den utbildningen fortsätter. Sen är det ju då den utbildning som finns i Göteborg hotad, för den kostar för mycket tycker man. Den är också tämligen bra, men det verkar som att den kommer att få göra uppehåll. Det behövs fler syntolkar, men det gäller också att se att kvaliteten på de som utbildas fortsatt är hög.
Och det har forskats också en hel del på det här.
Jana Hossanova från Lunds universitet pratade, och det första hon gjorde var att presentera den antologi som man har gett ut. En bok alltså, på enklare svenska, som kom ut i fjol, och den heter ju Syntolkning. Och där är det alltså forskare, det är brukargrupper, och syntolkar också självklart som är med och belyser syntolkningen ur flera olika aspekter. Och den boken finns att ladda ner både via Legimus och andra. Så att man kan låna den helt enkelt, beställa hem den. Den finns på punkt, den finns på tal och även i vanligt tryck såklart. Sen pratade Jana också om att tolka kroppsspråk i förhållande till det man tidigare pratat mycket om. Man har ju sagt att ja, men vi tolkar den här föreställningen eller filmen och då ska man berätta vad som händer. Men det man kanske inte har gjort så mycket är att tolka just kroppsspråk, gester, mimik. Ska man göra det? Ja, i viss utsträckning. Framförallt när det hör ihop med handlingen. Alltså man tittar misstroget eller man tummen upp och sådana saker som är ganska lätt att göra. Sen finns det ju svårare saker att tolka också naturligtvis, men de här sakerna har man kanske inte jobbat så mycket med, och det finns till och med de som aldrig har sett som har varit med i studier på det här. De säger efteråt att ja, men vad bra att vi har fått ta del av det här. Vi har inte tänkt så mycket på det här med kroppsspråk innan, för vi har aldrig sett det. Men nu vet vi lite mer, nu kan vi bli bättre själva på att variera vårt kroppsspråk, kanske använda det på ett annat sätt. Och vi vet också lite grann hur seende använder kroppen i kommunikationen och i dialogen med andra personer. För det är väldigt viktigt. Alltså man säger ju att man inhämtar 80-85% av intrycken via ögonen. Och ja, men så är det ju. Resten är röst. Och då missar man ju naturligtvis väldigt mycket om man inte kan se det där. Men att börja syntolka det kan vara ett väldigt bra steg. Sen kan man ju inte överarbeta det om man sitter och tolkar en film, men man får göra avvägningar där. I vissa fall är det relevant för handlingen, och då får man försöka analysera det som syntolk innan.
Det låter som att syntolkarna idag har en hel del utmaningar här framöver.
Ja, alltså alla har utmaningar. Syntolkarna tycker ju att det är roligt de som finns, för att de får börja syntolka på ett lite bredare fält också. Det har ju faktiskt blivit så nu att SRF Fritid, som ju bland annat arrangerar resor med ledsagare, börjar att ställa lite mer krav och säger att ja, men ledsaga, visst, det är jätteviktigt att flytta en blind eller synsvag person från punkt A till punkt Ö eller B. Men vad finns det längs vägen då? Alltså om vi går i Barcelona eller om vi går i Stockholm, spelar det någon roll om man inte ser omgivningarna? Ni kanske måste börja tolka det här, det finns ju massor av saker här. Allt ifrån växter till personer till fordon, allt som rör sig, allt som vi upplever med ögonen, det måste också förmedlas till de som nu reser med oss. Och det är jättekul att det har börjat bli så. Jag vet att SRF Göteborg och SRF Örebro har gjort resor med syntolkar. Och det kan också vara att de sitter i en buss och gör en bussresa och ja, man kan få guidning, men att även lägga in syntolkning, att berätta vad man ser, berätta de här sakerna som man missar helt enkelt, det har hänt och det är på frammarsch.
SRF, Synskadades Riksförbund, har ju också en plattform och riktlinjer för just syntolkning som presenterades i det här sammanhanget av Håkan Thomsson.
Precis, förbundsordförande presenterade helt kort, och egentligen så är det ju en plattform för hur man kan jobba med syntolkning och ett par enkla riktlinjer också. Och det tror jag behövs, därför att ska man få en syntolkning som är någorlunda jämlik över landet, så är det bra att man inte bara använder en modell på ett ställe och sen används det en annan modell på ett annat ställe och en tredje på ett annat, utan det är bra att det finns riktlinjer, så att om man vill starta upp det här någonstans, för det finns så många vita fläckar runt om i Sverige där det inte har börjat någon syntolkning, där det inte finns, så ska man kunna se att ja, men här har vi en grund att stå på, det här är bra råd. Tycker man inte att det är bra, ja, men då får man väl försöka göra något lite själv då, men generellt så är det nog väldigt bra att ha en grund, för att då blir det mer samordnat över landet, och det tror jag behövs, inte bara när det gäller finansieringsprinciper utan även kvaliteten på syntolkningen, hur man ska tänka och agera som syntolk, lite goda råd om man tänker sig att utbilda sig också. Det tror jag behövs, för att man kan ju vara lite fundersam, hur ska man lägga upp jobbet, och man kan ju bli som konsument också, vad kan jag kräva egentligen av en syntolk? Kan jag överhuvudtaget ha synpunkter på att ja, men det här var inte någon lyckad syntolkning, eller törs man det?
Hur tar du nu med dig dina nyvunna kunskaper från den här syntolkningskonferensen till SRF Västernorrland?
För det första ska jag skriva ihop långa anteckningar. Det är lite av mitt signum att skriva långa anteckningar från allt jag är på. Men jag tycker det är bra, därför att då har jag ändå skickat ut en rapport. Vad är det som har hänt? Och sen är det klart att alla vill inte läsa. Ja, men då kommer rapport i taltidningen också, det vi gör nu. Och självklart så blir det ju inte så detaljerat, för att man kan inte gå in och referera alla föredrag, det tar 7-8 timmar att göra det. Men ändå, det viktigaste, kärnan i det här kommer ju fram, att vi har haft en konferens, det är på frammarsch med syntolkning, vi pratar om var ansvaret ska ligga, vi pratar om digitala inspelningar och syntolkningsspår och appar, vi pratar om att utbilda fler tolkar, kvalitetssäkra det de gör, vi pratar om svårigheter, möjligheter. Och det är precis som en av deltagarna sa, alltså vi ska andas och leva och alltid ta upp syntolkning i allt vi gör, i all verksamhet. Och det måste vi lära oss inom SRF också, att pratar vi om ledsagning, ja, men då ska vi också lägga in syntolkning. Sammanfattning av sammanfattningen, syntolkning är på frammarsch, det är jättebra, det ska bevakas, det finns problem med finansieringsprincipen, det finns problem att det är för få tolkar, att det inte är utspritt över landet, men det finns framförallt möjligheter.
Reporterinslaget var jag, Annette Strandqvist.